Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Jag brukar börja så här med att säga att jag vill ha fullständiga personuppgifter.
Men du ser, det där är ju...
Vadå?
Det är det första du gör, är ju en sån ganska betyds grej.
Vad är det för betyds med
det? Det är väldigt manligt.
Va?
Uppgifter. Ja, men det är ju det.
Jag säger det till alla gäster.
Ja, men det är klart. Ja,
ingen
men det...
har reagerat som du gör.
Nej, men det är för att jag är en... Jag är nog väldigt...
Känslig fråga, eller?
Nej, men jag är nog väldigt... Nej, det är verkligen inte... Alltså jag orkar inte. Det här är vår tids sjuka. Pappa, ingen. Nej. Men gud, här har jag ju varit. Men det var ju länge sedan.
Du har ammat Morgan Alling i den här vägen.
Va?
Hon är andfådd efter att ha vägrat åka hissen och istället tagit trapporna till femte våningen. Hon levererar nästan omedelbart sitt patenterade gapflabb som inte minst jag är så förälskad i. Galaklädseln har hon lämnat hemma, istället ledigt klädd, rymlig tröja och spräckliga, lite löst sittande brallor. Senast hon var här så ammade hon Morgan Alling. Ja, ni hörde rätt. Scenen var från tv-serien Hjälp som vi spelade in i min lägenhet. I sin hand håller hon sin bok, jag lovar att prata om, men först blir det VM i stickspår. För sån är hon. Infallen studsar som flipperkulor i ett extraspel och när hon väl börjar så blir det vad det blir. Välkommen till premiären av säsong 2 av Toppmöte med Anders S. Och möt galalejonet själv, Petra Mede.
Du sitter bra så här, du brukar alltid sitta på en kudde.
Jo, det gör jag, men just nu sitter jag bra.
Ja, det finns kuddar.
Ja, här finns
det. Jag har Petra-kuddar, jag har köpt extra.
Nej men gud, hela ditt boende är ju fullt av. Ursäkta att jag är bara, vi ska väl prata lite om min bok.
Vi ska prata om din bok såklart.
Jag
har lyssnat igenom hela boken.
Ja, du har en plan ändå.
Ja, men jag har klart en plan. Jag sätter mig inte bara här jamma.
Nej, bra. Jag är ju ingen podd, jag lyssnar inte på poddar, men jag har försökt lyssna ibland. Och när det bara är så här, jag blir förbannad. Usch, nu kackar jag eget bo här, men alltså jag känner att ni tar av min tid just när man är så här, sitter du bra? Ja, och sen, alltså det är ju därför det görs radioprogram. Man redigerar och klipper. Det är därför man spelar in parlamentet inte live, utan man liksom, vissa poddar verkar som att det är bara min röst är så intressant liksom, så att
jag är lite så.
Du är så. Men det är många som gör det alltså.
Men ska jag be om ursäkt för att jag frågar om du satt bra? För att
Nej, men då ska väl det med. Alltså det är väl
tycker du det ska
grej.
Med? Ska jag ta bort det att du sitter bra? För att bra? Ska
vi... Ja, men så här, det är väldigt, det här är ju som poddens, vad nu, om vi ska bara kort fråga vad poddar är. Då är det ju någonting att det ska vara liksom, här är det fritt och här är det inte klippt och här är det... Men det finns väl en anledning till att program klipps. Nu låter jag ju som 98 år. Men det ska ju ge någonting.
Nej, men jag kommer att klippa i det här programmet och säga på en gång. Men jag vet inte, jag får se om jag tar med om du sitter bra eller inte.
Ja. Det ska bli intressant att lyssna på. Och tar du med det, då kommer ju även den här diskussionen, metadiskussionen, kring det med förmodligen.
Tror du det?
Ja, det tror jag.
Du kastade direkt över mazarinen.
Ja.
Du har ett speciellt förhållande till mazarinen. Ja. Jag visste att du hade det.
Ja, du visste. Har du köpt för min skull?
Ja.
Nej, det har du.
Tror du
det?
Jag äter själv med mazarinkille?
Nej, men vad är det så folk att äta mazarin? Det är ingen som vill kännas vid mazariner, särskilt inte män. Jag vet inte vad det är.
Nej.
Nej, är det någon slags gammel...
Gammeltant mat är det. Men eller man... mat med gammeltant kakor. Jag äter allt som inte äter mig först, såklart. Men jag äter massa, men jag skulle aldrig få för mig att köpa det. Men nej. Sen vet jag att du har nämnt det någon gång i ett sommarprat. Att du alltid köper en mazarin om dagen.
Just det. Och till viss del ångrar jag att jag berättade det där. För att nu är det... Det var ju min hemlighet. Det var den där grejen när man åker iväg. Så mycket av livet är att man vill vara för sig själv. Kan du känna igen det, Anders? Att,
jo då. Ja,
det är inte det. Jag oftast försöker få sån här...
Men du har ju valt ditt jobb. Var för sig själv. Är liksom, nej, det är inte, då skulle du ju suttit i spärren på enskedet.
Men som kontrast till jobbet så måste... Och då har jag den här grejen, åka mazarin latte för mig själv. Men när jag nu har berättat det här i ett sommarprogram, då går du inte att gå in på det där kaféet förrän man liksom... ska du köpa din mazarin?
Att de förväntar... Nu känner jag Peta. Nu plockar jag fram mazarinen innan hon frågar efter den.
Exakt,
och så har du bränt den grejen.
Jag har bränt den grejen, precis.
Ja. Har du hittat någon ny grej då?
Ja, jag har faktiskt bytt kafé, ska jag säga. Men nu vet ju de också. För de hade väl också hört på det där sommar. Ja, så att jag har bränt mig på alla kaféer. Men jag har bytt kafé.
Ja.
Ja. Ja, men jag fråga, är det här ett samtal? Ska jag fråga dig saker också?
Nej, ja, det får du väl göra om du vill, men jag kommer inte att svara.
Nej, okay.
Så att, det här är en intervju som gör när jag intervjuar dig.
Ja, det är det.
Sen
det
kan ju du flika in, men jag kommer att säga stopp min kropp, eller knopp, om det går åt fel håll.
Okay.
Jo, men jag gillar inte vad det här, men jag har tackat nej till Let's Dance, jag har tackat nej till liksom allt det där. Jag vill inte att det ska leva ett eget liv. Vet du hur svårt det är att bibehålla det? Det är svårt att bibehålla någon slags under radarn B, C, kändisnivå. Därför att det finns mycket frestelse på vägen. Tillfälle till rampljus som man väljer bort.
Men ja, det, verkligen. Det
du har inte valt den vägen. Du har huggit på rätt många beten.
Ja.
När det kommer komma till rampljuset.
Ja, det har jag gjort. Men jag har väl inte pratat så mycket... Alltså, mitt privatliv och så. Och
nej, men det har man, det lever ju sitt eget liv. Folk tycker ju saker och ting om ens privatliv. Om man väl hamnar där så får man ju frågor eller spekulationer om ens privatliv.
Ja.
Att man vill ju undvika just den biten, men då får man dra i nödbromsen tidigare. Att inte säga ja till Let's Dance eller säga
ja
till
det har du absolut. Ja, du kan inte gå med och sen bara försöka spela svår i Let's Dance. Nej, absolut.
Nej, det ingår någonstans i paketet.
Ja.
Men du, Petra, du är uppskattningsvis 6 minuter sen till den här intervjun. Vilket jag tycker är ett bra facit. Jag hade räknat med en 35-40 minuter sen. Men 6 minuter tycker jag är väldigt bra.
Generellt eller för att vara mig? Eller?
För att vara dig.
Ja, precis.
Så väldigt många har varit väldigt i tid.
Okay.
Och du var nästan i tid. Vilket är grattis.
Men det här är ju inte något. Det är ju inget bra. Fasiken alltså, det är verkligen så. Min agent säger att du har ett rykte. Och då har ju det, till och med du. Hur ska du veta att jag alltid är sen? Men är det, vi ses ju bara om det.
Säger hon också att du är sen?
Ja, hon säger att det här är inte okej. Det är helt nonchalant mot, alltså. Och det är det ju. En hobbyanalys är att det grundar sig ångest för att ha tomma. Att vänta till exempel tycker jag är ganska ångestladdat. Så jag vill aldrig hamna i en situation där jag behöver vänta. Så är det bara.
Ja, du behöver inte bli mösig för den här gången.
Nej. Men nu var du ganska lite. Men då skulle du veta att då hade jag ändå... Just för att... Det är också en sak som är intressant med dig. Du är ju ganska respektingivande. Märker du inte det?
Nej.
Är
det för att jag är lång och har mörk röst?
Ja, det kan det vara. Men jag tror
det
att...
kommer jag inte runt.
Riktigt. Nej, det gör du inte. Nej, för det är nog... Det är nog mer det egentligen, ditt sätt att vara. Nej, men sen verkar du väl ganska trygg i dig själv, tror jag också. Du är ju inte du utstrålar ju väldigt sällan någon osäkerhet. Jag har nog aldrig sett dig.
Nej. Fast den finns där.
Och
ibland, jag har nu lärt mig teknik att ju mer osäker jag är, ju mer jobbar jag med att bli framstå som säker. Vilket kan ge ett drygt drag.
Vilket kan
skapa en bieffekt av arrogans. Men det är egentligen en kompensation för en osäkerhet. Jag ser den hos Zlatan till exempel. Alltså i grund och botten tror jag att det finns en osäkerhet att inte passa in eller att inte riktigt hänga med.
Mm.
Och då kompenserar man det med att vara dryg.
Mm. Mm.
Eller det framstår som dryghet.
Framstår som dryg, ja.
Eller arrogans.
Mm. Vad intressant. Har du hört detta?
Ja, men nu är vi där igen, Peter, för fan.
Ja, men det blir lätt, för jag tycker... Mm. Jag har ju en... aura av att jag ska vara ego, men jag är väldigt intresserad av andra människor. Men jag hade verkligen tänkt så här, jag vill inte komma för sent till Anders S. Nilsson för att du har...
För att jag ser respektingivande.
Ja.
För du vet, det är fan vad som händer då.
Så är det, absolut. Absolut.
Ja, vad tror du skulle kunna hända om du kom sent? En utskällning?
Ja, jag tänker så här, då skulle du kunna säga bara så här, nej men vad fan, nu det var jävligt dåligt. Jag kan inte prata dåligt. Nu får fan, nu lägger vi. Och så bara okej, hej då. Och sen bara, ja men det är helt övertygad om, ja. Ja.
När du kommer hit så fint och snällt.
Utan att få ett öre betalt.
Utan en spänn.
Men det kan man på tal om vara burdus. Du är ju väldigt... ärlig, det är därför jag har så dubbla känslor till dig, för att ibland tänker jag, fan vad han är osmidig, och sen så plötsligt, och samtidigt så tänker jag, men fan vad befriande att han är så ärlig, för du kom ju in i lår så bara, den här podden och så här, och så bara, och det, i andra meningen sa du, inte en krona får du, det var liksom, det sa du med en gång, och du så här, det, helt, men det är ju väldigt bra, då vet man ju det, så då slipper man ju sitta och prata en halvtimme innan, och sen säga förresten, det blir svårt med betalning, utan du börjar ju där liksom, och bara, ja. Det är vad det är liksom.
Men jag försöker hålla någon slags hederlighet någonstans.
Ja, men jag
tjänar inte en spänn på den här podden.
Om jag
skulle börja göra det, alltså ofantliga mängder, vi snackar Sigge Eklund och Alex nivå, då skulle jag betala.
Det skulle jag göra.
Det finns en slags hederlighet.
Just det.
Om inte jag tjänar en spänn så vet jag kapitaliserar på det. Men det är inte en... jag går back. Men du, Petra.
Ja.
Jag brukar börja så här med att säga att jag vill ha fullständiga personuppgifter.
Men du ser, det där är ju...
Vadå?
Det är ju det första du gör. Det är ju en sån ganska bedus grej.
Vad är det för bedus med
det? Det är väldigt manligt.
Va?
Uppgifter. Ja, men det är ju det.
Jag säger det till alla gäster.
Jag är klar. Ja,
ingen har reagerat som du gör.
Nej, men det är för att jag är en... jag är nog väldigt...
känslig fråga, eller?
Nej, men jag är nog väldigt... nej, det är verkligen inte... Men
du...
personnummer.
Personuppgifter.
70-03-07-03-69. Född i Höga Lids församling.
Mm.
Där vi sitter.
Fullständigt namn.
Petra Maria Mede.
Petra, jag har ju jobbat med dig i många år, till och från.
Mm.
Vi har gjort hjälp tillsammans. Mm. Vi har gjort parlamentet väldigt mycket, såklart. Och framförallt den här säsongen så känner jag... Nu gör jag en analys.
Ja. Mm.
Du får säga om jag är totalt fel.
Mm.
Men har du fått någon slags nytändning i livet?
Ja, det har jag nog. Ja. Vadå? Berätta mer.
Jag tycker du sprudlar och du har ju varit lite, ibland har du varit lite om där kring dig så här, lite
grann. Det har varit mycket.
Det har varit krångligt och det har
varit så ångestfyllt.
Och det helt följe och lite osäkert och lite ängsligt.
Och sagt nej ofta också under år också. Just i parlamentet faktiskt.
Just det, men nu är du öppen och glad och kommer med en öppen famn och liksom vad roligt allt ska bli.
Men gud!
Vad är det som har hänt?
Men vad glad jag blir! Och att du, det var ju jätte... och jag tar tillbaka att du är ju jättekänd. Du har ju tentaklerna ute så här. Men en del är... alltså det är svårt att göra en analys på sig själv, men lite är det nog åldern, tror jag. Att jag tycker jag har fyllt 50 år och... men det här är jättekonstigt, men lite känner jag så här, nu är min karriär egentligen över, så nu behöver jag inte bry mig så mycket.
Allt härifrån är bonus.
Lite så är det så att det är liksom, för jag kom in i den här branschen så sent. Jag var ju nästan 40, eller jag var ju 38, var med en stå upp tävling och så bara halkade in, och tidigt kom jag med i parlament, eller 2007 till och med, tror jag var. Och då var jag ganska länge så här up and coming, eller jag skulle vara något, jag skulle liksom stå för också någon hård humor, och det var väldigt mycket förväntningar. Det var väldigt få nya tjejer som hade hållit på med komik och stand-up och så. Så att jag kände, jag var nog inte helt avslappnad egentligen, och det var också som att varje gig jag gjorde, var den var, så stod jag och föll med det på något sätt. Och trots att jag var både rå, snuskig och väldigt sådär ja, som man kallar det för, gränslös, så var jag ändå väldigt nojig med att liksom behaga andra, i gärna andra killar i ståuppbranschen. Jag ville vara liksom som tuffingarna, fast jag egentligen inte var det. Och nu tror jag att jag struntar i det mycket mer. Och då blir det nog roligare.
Mm.
Och jag får roligare. Och, ja, och sen är livet privat också roligt. Så att jag är ju, och det här låter ju banalt, men pengar är ju är inte helt oviktigt. Och nu har jag kunnat köpa ett hus.
Ah.
Och det trodde jag aldrig jag skulle, eller ett parhus i alla fall.
Ett parhus?
Ja, nej, ett parhus.
Storhetsvansinne. Ja.
Ja, nej, men lustigt nog, det här är så klyschigt, men det är verkligen som att jag inte alls har samma behov av att behaga andra människor. Parlamentet kanske är en sån här termometer på hur jag
hur du mår just nu.
Ja, mm. Ja.
Du sa du fyller 50 år.
Mm.
Har du åldersnoja?
Jag kan nog inte säga.
50 är ju något större.
Ja, det är mycket större än 40. Mycket. Ja, det går inte att jämföra.
Man kan vara 40 någonting och liksom man är fortfarande on the go.
Absolut.
Men 50.
Ja. Nej, det är jätteskillnad. Och jag känner mig verkligen som 50. Jag känner mig inte yngre. Alltså, man borde kanske egentligen dö när man är 50. Man ska väl få dö när man är liksom på någon slags topp. Och inte gå med, alltså, att gå i en avvecklingsfas. Det är alldeles så kul att avveckla ett företag som bygga upp ett företag. Men och då har jag blivit arg när jag ser varför går gamla människor så stolpigt och varför blir kropparna så, och så bara märker man att ja, det är så det blir. Det är ju någon slags hull eller någonting som försvinner, så att jo, men jag har hört det att män och kvinnors kroppar blir ju bara allt mer lika varandra.
Ja, men en 70-årig man ser ut som en äldre kvinna.
För hans muskler har försvunnit.
Östrogennivån höjs.
Just det. Så att det blir, man blir precis. Och kvinnan förlorar liksom de här formerna och det blir kantigt. Så att det är...
Men du har jobbat, du har ju dansat mycket.
Ja.
Balett.
Ja, balett när det begav såklart, sig. Ja. Och
har det hjälpt dig eller har det förstört din kropp?
Ja, det har ju förstört min rygg, men det kanske kan ha hjälpt vissa andra delar på något sätt ändå, tror jag.
Du har ju gett en speciell gång, eller har du alltid haft den?
Nej, jag har alltid haft, men den går som en anka lite.
Ja, lite Charlie Chaplin.
Ja, precis. Ja,
nej, men det blir ju så. Jag såg när du tog av klackarna och kom gående mot studion, så tänkte jag, det där... Det var ju bara käppen som saknades när du skulle vevla den, men...
Det här är Anders Nilsson.
Nej, men jag bara
säger... Snack om produs. Ingen av dina tjejkompisar, de skulle säga, du går lite utåt med fötterna, med det är Charlie Chaplin. Nej. Det är bara käppen som... Nej, men men jag kan ju gå. När jag sitter på med högklackat och leder någon stor... Eller i alla fall har lite stora galer. Då vet jag precis hur jag ska föra mig. Men samma sekund som jag tar av med dem så går jag ju så. Men jag har nog med dansen att göra också. Och så är jag ganska hjulbent också.
Men det där är ju en typisk grej för just dansare. Så balettdansare så går ju... Lär ju sig den gången på något sätt. Alltså.
Ja, eller det är ett resultat av träningen. Ja. Mm.
Du, när du skulle komma hit idag så var jag lite orolig att du skulle ha med din assistent. Så.
Ja, det är så.
Ja, du är den enda i parlamentet som har med dig. Och ibland var det två förut. Varför har du det?
Alltså, om jag nu ska vara jättesjälv. Alltså, det är klart att det kanske också till viss del är lite respektingivande. Om man kommer med ett... Alltså så här, nu kommer jag och nu är det här... Alltså det här gör inte jag med en klackspark, utan nu måste vi kolla allting. Och jag behöver inte ta, om jag inte är nöjd med sminket, om jag inte, då har jag en person som bara tar allt det där. Och det är ju väldigt...
Varför känner du ett behov av att vara respektingivande?
Nej, men jag kanske inte riktigt vågar säga sånt själv. Jag kanske skulle ursäkta mig för mycket.
Underskattar du inte din egen respektingivande förmåga? Du är ju väldigt respektingivande.
Bara
du dyker upp. Ja, men herregud, Petra. Du lyfter ju upp hela rummet. Du tar ju över.
Jaha.
Ja. Men det kan väl inte komma som någon jävla överraskning. Kommer då första gången du var med i parlamentet?
Mm. Vet jag. Jag tror 2007. Ja.
Du har ju gått, tycker jag, en väldigt, väldigt märklig resa i, för som du sa när du började med stand-up så var du lite grann motvilligt kanske för att du ville på något sätt blidka den manliga komikervärlden, att vara lite tuff och hård och säga jävligt tuffa prylar och sådär. Och det tog du med dig i parlamentet. Och du sa ju rätt häpnadsväckande grejer.
Ja, absolut, absolut.
Framförallt en grej som, ja, som kommer du ihåg den?
Ja, den kommer jag ihåg. Mm. Jag vet, vi behöver ju inte upprepa den, men absolut. Ja. Och då säger Henrik Dorsin, ska vi ta en kuplett eller något sånt? Men jag kan säga att det skämtet var ju grovt och för grovt på alla sätt. Humor ligger ju i karaktären där, tycker jag. Att hon inte fattar vad hon har sagt nästan. Det är egentligen det som kommer efteråt som är...
Som är roligt.
Som är roligt, precis. Mm. Det är det som skapar... Alltså,
ja, för det är ett chock. Det är ett
chockskämt egentligen. Mm. Och så kommer då från en sån här... Och då var jag också verkligen så här uppklädd i så här... pärlörhängen. Ja. Liksom. Ja. Så där låg det. Men det skulle jag ju aldrig... Det låter så tråkigt också. Men det är klart att jag inte skulle säga det skämtet idag. Liksom. Och det var...
Fast å andra sidan, du är ändå Petra.
Ja, okay.
Det finns någon slags Tourettes Petra också.
Ja, men, okay.
Som
ja, för
slänger
ur
där grejer som behövs i ett sånt här samhälle. Där man liksom är lite grann positionerar sig hela tiden och tänker efter för mycket. Du bara slänger, du är en loose cannon ibland.
Absolut, och det förblir jag nog ändå. Även om jag liksom inte nu, jag är absolut inte ute för att chocka som jag var på det sättet då. Kanske lite pubertalt. Men jag tycker ju å andra sidan att humorn idag är alldeles för ängslig. Alldeles för ängslig.
Det tycker du?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Verkligen. Ja,
varför har det blivit så?
Ja, men jag har aldrig varit med om maken om sån trång åsiktskorridor. Det tycker jag även rent hela samhället. Nej, men alltså... Fast det är ändå...
Hur visar det sig?
Nej, men det visar sig... Alltså, förut tyckte jag, eller så här för 10 år sedan, då var det ändå skämtet som fick styra. Liksom. Det var det som fick... skämtet gick på något sätt först. För att man kan ju inte skämta... Om man skulle ta absolut hänsyn till allt och alla, då skulle ju ingen humor till slut finnas kvar. Eller det enda skulle vara då clownhumor egentligen, då, att man snubblar och sånt. Och jag tänker ändå, och faktiskt inte minst nu med Aron Flam, min gode vän, och hans historia med den här. Jag tycker han också visar på att det är en rädd tid. Ja, men... Och den grundar sig väl också i politiskt... Usch, nu är jag ute på lite hal is, för jag vet inte
hur jag ska formulera mig. Jag känner att du tassar kring detta bara genom att prata om det.
Ja, just det. Jag tassar med att prata. Nej, men alltså att det är så... nej, men därför att det är dubbelt, tycker jag. För att jag vet, vi gjorde ett skämt på en livfestivalen som handlade om diabetes. Och jag tyckte att skämtet var roligt. Och men sen förstod jag ju att Melodifestivalen är ju ett... i mångt och mycket ett barnprogram, och där kan sitta ett barn som har diabetes som bara hör ordet diabetes och så skattar 8000 människor, och då är det naturligtvis inte värt att ta det skämtet. Och samma som det grova där i, alltså, i parlamentet, det hade man kunnat ta en scen en natt på Rå eller på liksom. Så att det är ju kontextuellt, det är det absolut, men om man anpassar sig alldeles för mycket, alltså då blir det ju... Det blir ju ett farligt samhälle, för det är ju liksom ändå, det är ju ändå det där vi ska på något sätt kunna andas och säga allt från tvångstankar till allting, så är det väl i humorn liksom. För alla tankar, alla människor kan ju tänka alla tankar. Och det i sig kan inte vara... Alltså om man tycker att det är farligt, då vill man ju kontrollera samhället på något sätt som är oerhört obehagligt. Alltså det kanske inte är någon fara precis i det här lilla där man tänker att man måste tänka på dem, man måste göra det där. Så här. Men det är väl om det är på väg åt ett håll där, det är ju ändå en riktning man väljer då, att börja ta liksom väldigt mycket hänsyn. Då till slut så blir man ju en... Då är det ju andra som styr en till slut. Då är man ju styrd av omvärlden istället för att kunna hejdlöst kommentera omvärlden eller... bajsa på omvärlden liksom, som en komiker ska göra, tycker jag.
Är det skrattet som styr?
Ja, alltså,
man ska kunna skämta
nog
om allt, bara det uppfattas som roligt.
Ja, är det tillräckligt roligt så, ja.
För det du är inne på, det är väl en konsekvens av den här ängsligheten, blir inte det också att komiker censurerar sig?
Jo, absolut. Du tänker längre än bättre. Ja, precis. Ja, men det blir ju en typ av självcensur, ja, precis. Mm.
Vad gör det med komiken?
Ja, men till slut så... Men för mig så försvinner ju humorn då. För mig ligger mycket av humorn i att säga det som människor absolut inte vill säga.
Mm.
Så för mig personligen så försvinner humorn. Och om jag ska tänka på, jag är ju verkligen ingen sån här samhälls... men det blir ju någon slags... Det blir ju ett samhälle som är ett rädd samhälle. Och säger man inte det, med att rädda hundar är de farligaste hundarna? Alltså på något sätt att det... Jag tror rädsla är väldigt farligt. Jag tror att det ligger nära diktatur till slut, om man nu ska dra någon sån här jätte... Ja, mm. Mm. Ja, men jag tänk, vi kan ta Mats Knutsson då, lite.
Mm. Vi skämtade om Mats Knutsson och senaste parlamentet. Mm. Och han hade svullnat upp en allergichock. Och ställde ändå upp. Och han hade olyckligen klippt sig några veckor tidigare. Så att det var ju hatt på hatt lite grann där.
Ja, och så var Mats Knutsson var då svullen till... Alltså, hela ena läppen hängde över... Plus, jag tror att han har svullnat i även ögonen.
De var ännu mindre.
De var väldigt små då. Och så han, jag har aldrig sett att han inte har något hår.
Nej, han har klippt sig för några veckor sedan, ja, så att det var ju dubbel chock.
Så det var väldigt mycket, och då fick man som plötsligt se hans huvudform på ett annat sätt också. Ja. Och jag menar, för mig är ju det är så mycket humor. Så alltså jag kan ligga dubbelvikt, och jag förstår, det är ju verkligen, det är ju inte att skatta med någon, utan det är ju verkligen att skatta åt hur Mats Knutsson ser ut. Det är ju vad det är liksom. Men
finns det ett berättigande i att skoja om det då, menar du?
Jag tycker ju det. Då kanske man ska tänka, alltså, hade det här varit ett barn som var 5 år och född med någon så här, då alltså, det är möjligt att det hade sett roligt ut ändå, men då hade jag absolut inte yppat det, för att det kan sätta kanske trauma för livet. Men Mats Knutsson är kanske min ålder eller så, och han har en hög status, han är ju jätte och det är en otrolig komik när han kommer in och ska kommentera, om det var Jimmy Åkesson som hade varit intervjuad eller någonting sånt där, och när man vet att ingen hör ett ord av vad Mats Knutsson, alltså det är helt omöjligt, för att man vet att alla tankar är, va? Men är det han? Men vad har han gjort? Hur har det hänt? Och så ser man den här kameran. Man ser ju också hur kameramännen eller kvinnorna tar sina egna beslut i stunden. Först var det ju en så här rakt fram. Och sen bara, man hör dem säga till varandra, zooma ut. Och där jag kan skratta så tårarna rinner. Och om man då säger att det är synd om Mats Knutsson, det var elakt gjort eller så här. Nej, då, jag kan inte tycka... Jag kan
nej,
inte,
var hamnar man då? Vad blir nästa gränsdragning?
Ja, precis.
Det finns ju en uppenbar komik i det, skulle jag vilja säga. Ja. Av den enkla anledningen att de tar ett redaktionellt beslut av att sätta en person som har fått en allergichock som kommer att ta allt fokus från vad han
säger. Det måste ju alla veta.
Ändå sätter de honom där med det ansiktet som han inte kan hjälpa och som kommer att gå bort. Men de tar ett redaktionellt beslut, vilket jag kan tycka är, men hur tänkte ni här? Och för att det är ingen som kommer att höra vad han säger.
Nej.
Och att de inte tänker på det, det måste man få skämta om. Och det blir på bekostnad av hans utseende. Men det kommer att gå undan. Svullnar upp, det har väl alla gjort.
Ja, herregud. Och vad heter det? Jag tycker att, just det du säger, det är tankarna innan så här. Men hur ska vi göra? Tror du någon tänker på det? Nej, det tror jag, det går nog bra.
Tror inte det syns.
Nej, tror inte det syns. Men hela den, hur hela liksom... Nej, men precis. Man skrattar ju också åt att de låtsas... Det är ju en elefant i rummet liksom. Men de
bokstavligt talat.
Ja, men det är... Och det är... Sen är frågan hur mycket självdistans man själv har. Jag vet att du skämtade någon gång. Det är nog enda gången, men det säger ju något om mig. När jag gjorde på ganska Peter Meder Show efter jag hade gjort Melodifestivalen 2000, på TV3 2010 eller 2009 eller något sånt där.
Okay.
Ja. Och som skulle ju vara egentligen någon typ av... Alltså jag ville göra typ en Dame Edna-variant, men jag fick inte riktigt igenom det, så det blev en halvmesyr. Jag är väldigt stolt över programmet, men det fick väldigt lite tittning.
Mm.
Och då hade ni något skämt. Och jag tror till och med att det var du som sa, eller om det var någon i... Ja, ja, och du har lika mycket tittare som Petra Mede Show. Och då kom jag ihåg det. För då hade jag väl lagt min själ i det. Och då vet jag att jag mässade Roland och sen bara, vem skrev skämtet? Men sen backade jag och tänkte, nu måste jag ju också kunna ta... Jag måste ju, alltså...
Det får jag nog säga att du skulle kunna...
Verkligen, men jag bara för att visa att jag inte är helt perfekt. Att det är ju mänskligt också att... att göra en sån reaktion. Men sen inser jag mig en gång, men det här måste jag ju ta. Det här är klart jag måste acceptera det här. Överhuvudtaget så måste ju mediala personer acceptera väldigt mycket. Mm. Väldigt mycket.
Mm.
Det är priset. Politiker måste egentligen acceptera hur mycket som helst.
Mm.
Tyvärr, men det så måste det vara.
Det är allt jag gillat med dig, Petra. Mm. Det är att du skrattar utan att tänka. Du anammar skrattet bara. Du är en person som instinktivt skrattar. Det är väldigt sällan du är beräknande i ditt skratt.
Nej, absolut inte. Nej,
men det är inte alla som är det. För en del censurerar sig själv och tänker, borde jag skratta åt det här skämtet? Och sen skrattar de. Men det gör aldrig du. Du skrattar rakt ut. Och sen tänker du efteråt, det där kanske jag inte borde skratta åt.
Nej, absolut. Ja, visst. Åh, det kommer och från min familj. Ja, precis. Ja.
Och jag säger det därför att vi lever i en liten sjuka idag, tycker jag. Där det blir så att man vill positionera sig och ha en finare humor. Man säger att jag gillar inte låg humor.
Nej, precis.
Jag gillar bara smart humor.
Ja, men det, gud,
det där, men det är inte det de skrattar åt.
Nej. Jag blir så, gud vad det irriterar mig när man ska, men det är precis som ful och fin kultur, att man tror att det är något, alltså plus att vad är ett enkelt skämt? Det är verkligen, är det roligt, är det roligt? Och det kan ju vara vilken prutthumor eller vilken politik, det finns ju hela spektrat som är, alltså, nej, om man ska positionera sig med vad man skrattar åt, då misslyckas jag helt, verkligen.
Ja, det gör du, och det hedrar dig.
Ja,
jag tror jag är lite likadan. Jag är väldigt magskrattig.
Ja, just det.
För jag tror att om man tar ett skämt som är tveksamt, så är det den som skrattar som avslöjar sig mest än den som drar skämtet, skulle jag säga. Alltså om jag hör ett skämt som är tveksamt, jag bara skrattar för att formuleringen var väldigt rolig, eller de sa på ett kul sätt, men shit, det där var ju inte okej skämt om kanske. Varför skrattar jag då? Och det blir någon slags terapeutiskt i det. Att man låter skrattet visa vägen till vad man har för värderingar.
Men då har ju inte jag några värderingar.
Jo, det har du. Det har du väl visst det. Det är bara det att skrattet är ju ett skratt som du inte kan kontrollera. Det är ju liksom, det kommer ju.
Ja, precis.
Ja, men när du börjar försöka kontrollera det så blir det falskt i mina ögon.
Ja, absolut. Men jag menar, tänker du då att det man skrattar åt liksom, utan att tänka på det, det avslöjar vem jag är på något sätt, vad jag har för, är det så du menar?
Ja, du måste tycker du att det var roligt? Du kan inte efteråt säga
nej,
jag hade en flick, jag hade en flickvän som skrattade åt en sketch där Robert Gustafsson stammar. Hon skrattade som en tjejkna, och sen efteråt så sa hon så här, nej men gud, det var hemskt, det kan jag inte skratta. Och då blev jag så här, nej, precis, men varför skrattar du då? Det vill jag inte ens veta.
Nej.
Och det är rätt intressant. Nu pratar vi om din
bok,
Petra.
Det?
Du har den framför dig. Den heter
Skam och högmod i Sävedalen.
Just det. Jag har boken här framför mig. Det är talboken på Storytel.
Mm.
Där kan man ju lyssna på den på olika hastigheter. Och det här är då...
Han vet om det. Per ser alltid lite lätt obekväm.
Alldeles för snabbt är det ju.
Nej, det här är vanligt.
Läser jag så snabbt?
Ja.
Står Louis Hurray i en danspåse.
Det är det vanliga. Så kan vi då ta upp den här till... en och en halva.
Han vet att han inte kan ta något för givet. Att allt kan förändras på en sekund.
Nej, men gud!
Eller så finns det då två dubbelt så snabbt. Då låter det så här.
Men vadå?
Det låter det så här.
Som om inte alla dessa kvaliteter räcker, så är han en av de vackraste killar jag sett. Och min kropp som utstrålar respekt. Och jag vet mycket väl att mormonen har massor med flygvagn.
Nej, men fråga mig.
Det är det, Louis.
Det här är om man har bråttom.
Borås, denna gudsvetna håla. Som vi alla
utgår i sin hjärta. Man kan inte få inte läsa en bok.
Vi verkar kvar pojkrum där. Jag vill så gärna säga till honom att den klassiska skönheten som...
Nej, men du, men är
om man har gått om tid så kan man lyssna på det här.
Jag känner mig också trygg med Louis.
Nej, men gud, det är jag fast så inte jag.
Jag tror att ingen annan kommer att välja honom av de tre bröderna.
Nej, men gud.
Och tack vare Louis, hans inre styrka och rakryggade sätt att stå för han är, så lyckas jag gå Solbergsvägen fram.
Men det där är inte jag. Det är för snabbt.
Det är du.
Nej, det är inte vanliga.
Nej, det är dubbla hastigheten.
Men ta den som jag inledde sin dag. Ta den som är... som...
Det här. 1984 händer det.
Skam och högmod, så har du säkert fått frågan för, men varför vad är skammen?
Ja, det är faktiskt bra. Det är många journalister som har frågat. Det finns ju bara högmod i den här boken, och det är sant. Men det är ju... Det var de känslorna som... som präglade min, mellan jag var 5 och 12 år, så var jag antingen skämdes jag och tyckte att jag inte var vattenvärd. Jag kommer ihåg att jag hade 3 finnar på näsan och tänkte att jag måste inte bara sluta den här skolan, jag måste flytta från Göteborg. Alltså, ska man vara så total? Till det, till att jag liksom andra dagen tyckte att jag var Guds gåva till mänskligheten och ångbåten till Manhattan skulle bara stå och vänta på mig. Det var verkligen, i svensk anda i så fall. Inga mellan antingen eller. Det var verkligen det jag slogs mellan, eller vad säger
jag. Det du beskriver också i boken som jag kan relatera till själv och som väldigt många som jag intervjuat också kan relatera till, det är det här gränslandet mellan att vara utanför och mobbad. Var det så i ditt liv? Att du känner någon slags utanförskap men inte...
Ja, nej, men precis. Jag har sagt några gånger att jag var nog lite mobbad. Men sen har mina gamla klasskompisar sagt att du var inte alls mobbad, Petra. Så precis, det var det inte. Det finns ju ett gränsland. Men utanför och känna sig väldigt främmande för verkligheten. Men det är kanske något som alla känner. Liksom, så det kan jag inte säga att jag...
Men utanför verkligheten eller utanför gänget?
Eller utanför gänget mer kanske, utanför gänget. Ja, att inte veta. Framför allt när högstadiet sen började. Och det, på slutet så började jag i högstadiet där. Och då är det väl... Då var jag ju de facto utanför. Alltså, de stod och spottade så här tuggummi när man på en. Jag gick i en skitskola då, verkligen.
Det låter ju mer som mobbad än utanför.
Ja, var går gränsen? Nej,
jag har aldrig varit mobbad. Nej. Men jag har känt mig utanför.
På vilket sätt?
Att jag aldrig riktigt känt mig naturligt passa in i gängen.
Nej.
Och det intressanta med det var det som... Jag vill först fråga dig, hur tror du att det har färgat ditt vuxna liv?
Ja, ganska mycket tror jag. Jag tror att jag är lite rädd för grupper generellt. Jag är väldigt individualist och väldigt frihets... Alltså, trots att jag är så väldigt social så har jag ett extremt stort ensambehov. Verkligen. Och väldigt... rädd att befinna mig i grupper där alla tycker samma, så fort för många i ett rum tycker samma sak och så där, tycker jag är väldigt obehagligt. Instinktivt tycker jag att det är bara så här, jag kan inte vara, jag har försökt bli religiös och hållit på med qigong, massa sån här som sammanhang där människor är, ja, det är kanske nästan sekter då, men liksom, ja, men det skulle räcka att jag försökte engagera mig i något politiskt parti, men bara där, eftersom inte ens man kan vara med i ett politiskt parti, det är så här, det är någon fara. Det är som att här finns en risk att man slutar tänka själv på något sätt.
Alltså, det här är en total spegelbild av mig.
Är det sant?
Ja. Man söker sig också till utanförskapet. Det som har format den. Man är trygg i utanförskapet. Mm. Och en bieffekt gör också att jag hatar grupptänk.
Ja.
Så fort det är fler än 2 som tycker samma sak så blir jag misstänksam.
Ja, precis. Då är det något som inte stämmer.
Det är, och just det där hur man söker sig, för det kan ju också vara kontraproduktivt, alltså att när man väl passar in, när man väl är där, då känner man sig obekväm i det. Då vill man tillbaka till det som störde, absolut.
Om alla plötsligt sitter och tycker som visst, om man själv blir en del av, du menar att om du får andra som är precis som du bredvid dig, så vill du även ut ur det. Men är inte det också... Nu har jag en förbläst nästan för att höja komiker och människor och som jobbar med komik som vi, att det ligger lite i vår natur. Alltså, om håller man på med komik, jag tror det är inte så många gruppmänniskor som gör. Jag tror att det, även där ligger någonting att man måste... För att skämta handlar också om att våga och om att ta någon ställning eller att se sig själv lite utanför. Jag tror att många komiker är... ganska mycket liksom solitärer och så egentligen.
För nästan påfallande många jag har intervjuat som är gräddan av komikerliten i Sverige har just känt det här utanförskapet och att man vill vara där, för att då är man som bäst som komiker. Att stå utanför och kasta in pilar på etablissemanget. Och det är därför jag undrar, vad händer då om man blir en del av olika åsiktskorridorer, så att säga, där man känner att nu kan jag inte göra det för att trampa för många på tårna. Då tappar man väl lite grann sin identitet.
Alltså totalt. Det finns väl artister här som sjunger på olika partiers konvent och sånt här i Sverige eller så här kongress.
Ja, men det är Ark sjöng väl på Folkpartiet när de hette det.
Okej, redan där tycker jag kanske att det är lite...
Men tycker du det är tveksamt, eller?
Ja, men jag vet, om jag lyssnar på en skitbra, jag älskar det jag om låt så här, och så plötsligt så ser jag Nyamko Sabonis ansikte, alltså det får inte, nej det måste vara fritt, nej gud, nej precis, nej. Nej, för då har de lite, då har de lite så här någonstans sagt att vi tycker som,
ja, de är inte fria längre,
men nej, eller? Inte kanske helt då.
Nej.
Men vadå, herregud, man kan ju visst, med artister och alla gör ju reklam också, så det är ju inte så. Det har jag väl också gjort. Någon
pengar gång. Är okej. Där får man sälja sig till mammon. Ja. Men inte idépolitiskt.
Nej, det är ju hemskt. Ja.
Du pratade i din bok också om din självbehärskning.
Ja.
Du säger det. Jag saknar självbehärskning.
Ja. Totalt. Totalt.
Hur visar det sig?
Ja, men jag kan inte så att säga, hålla igen eller inte säga vad jag tycker. Alltså, jag kan inte. Nej, men om inte jag får säga det jag tycker eller visa vad jag känner eller så då är det som att, som Woody Allen, då växer en tumör istället i mig. Alltså, det är lite, så lite känns det. Jag kan inte fungera om jag måste leva i någon självbehärskning. Men det är klart man inte, jag skulle inte börja, ska jag nog inte börja spela poker liksom. Men
Nej. Du säger också i din bok att jag måste ha en berättelse.
Mm. Jag måste in i någon berättelse, ja.
Varför det? Varför kan inte saker bara ske? Jag har aldrig sett det som strategisk så.
Nej, men det handlar mer om att skapa en berättelse kring mig själv. Alltså att vara i en handling på något sätt. Jag är ju, som jag nu har sagt 100 gånger, ångestdriven. Så att jag är ju rädd för liksom vakuum och tomhet och... Alltså jag har ju jättesvårt för att så här, ja, nu ska vi ha en myskväll och titta på en film. Den ron har ju inte jag i kroppen. Liksom. Jag kan inte... Vad tjänar det till att se den här filmen? Alltså jag måste göra någonting som ska leda till någonting som är på väg någonstans. Som, ja, en berättelse, att det liksom är en...
Men vadå, du kan inte liksom här ikväll ska vi ha mys och kolla på en film. Alltså, vad ska det vara bra för? Ja. Vad ger den filmen mig? Ja. Vad ska vi göra sen?
Ja.
Är det så?
Ja, så är det, så är det.
Men det går ju stick i stäv med din instinkt av att liksom... Som du är, där du är väldigt instinktiv som person.
Ja, det är jättedubbelt. Det är jättedubbelt.
För det där är ju ett beräknande drag.
Ja. Men jag har ju mina... Alltså jag skriver ju ner på mina såna här små positlappar varje timme exakt vad jag ska göra. Liksom. Men det
blir ju ett sjukt kontrollbehov.
Ja, det är det. Gud, ja. Men det är för att behärska. Det är för att behärska liksom den här ångesten. Men
är det för ångest du pratar om?
Nej, men det är bara... Det är bara rent existentiell att vi liksom, vad är meningen med allting, bara jag är ju hela tiden liksom och det är jättejobbigt, det är inte något eftersträvansvärt, men att varenda grej ifrågasätter man, vad är det för mening med det här, vad är det för liksom så här, och enda stället där jag får respit från det, nu får jag inte måla ut mig som att det är något evigt lidande, men det är ändå väldigt närvarande, och humorn är för mig ett sätt att bli befriad från allt det där, för då kan jag komma i när vi hade spelat in, nu återkommer jag till parlamentet i fredags, då var jag i sån himla flow, så att då hade jag egentligen bara velat vara kvar där, hade jag kunnat tillbringa resten av fredagskvällen.
Nej, men det här med att du liksom någonstans verkar som att du hela tiden måste vara i rörelse som en haj.
Absolut, så är det.
Och det där är ju någonstans att man hela tiden måste ha någon slags bokslut innan man dör. Då är man ju aldrig här och nu.
Nej, förutom när man är i skrattet. Och det är väl det jag söker mig till så mycket då. För då bryts ju det där, tycker jag. Och det är därför jag använder mig av skrattet... Alltså det finns olika komiker också. Det finns ju komiker som är väldigt blyga och väldigt allvarliga, och sen är de roliga som precis... Jag är väl egentligen nästan på ett sätt mer... Jag försöker göra det roligt för mig själv hela tiden för att inte vara i det här mer lite, vad ska man kalla det, för maniska eller sådär liksom. Så att,
hamnar du i mörker då när du känner att...
Det kan man ju säga. Nej, men det är om tanken går för långt. Det är väl precis som där de säger att 5-6-åringar, man inser att döden finns och att vi bara är ett så här klokt universum som bara snurrar runt. Det är ju, då hamnar man ju i det. Och det leder ju ingen vart. För det finns ju ingen terapeut i världen eller filosof som kan... Det är ju ingen som har något, det ultimata svaret så att säga, på på...
Är ditt liv en rad projekt bara?
Ja, till stor del är det det. Och det är ju inget, det är inte något olyckligt. Alltså, det är ju jag älskar ju projekt, men jag skulle nog behöva öva lite mer och kanske... Men jag kan ju inte åka ut till någon sommarstuga eller sådär. Alltså gud, alltså en natt kan jag säga att jag skulle klara det där. Det uppstår något... Jag bara säger, vad nu är jag här? Jag har också haft lite svårt att resa, för att då hamnar jag i en stad där jag inte har någon uppgift eller någon... Ja, det är den enda likheten jag har med Ingmar Bergman. Men han som bara låg på hotellrummet bara när han var i och läste manus eller vad det var, när han var på Manhattan. Alltså, jag kan förstå det lite att man...
Vad tror du om den här teorin?
Ja, du är väldigt intelligent. Smartare, jag kanske hade trott.
Hjälp. Okej.
Okay. Ja,
så här tänker jag om livet.
Intressant. För
Livet är bara en jävla massa ögonblick staplade på varandra. Och det gäller att ta vara på de ögonblicken som får honom att må bra. Eller som betyder någonting för honom. För om man börjar tänka vad är det där bra för just nu, så hamnar man i ett stort svart hål.
Absolut, absolut. Och det kämpar ju för att inte... Jag försöker ju verkligen... Jag håller ju skriver under på allt. Och det är ju, de facto är det ju så. Det är ju bara olika stunder så här och sen är det ingenting. Men jag har nog en fallenhet för att hamna där. En del har väl nog mer än andra, tror jag. Så att mitt mål är egentligen att jag ska försöka bli väldigt så här småsint och bry mig om väldigt mycket små grejer. För då behöver man ju inte tänka på... Alltså jag tänker ofta på det här Ring P1. Har du lyssnat på det någon gång när människor ringer in? Det är ett program som gör mig delvis fullkomligt vansinnigt. Tänk, vad är de ringer om för petitesser? Men då tänker jag, ja, det är de som är de riktigt lyckliga. För de bryr sig om... Ja, men idag var det en dam som ringde och sa att hon var så arg att man inte sa Lappland utan norra Västerbotten istället, och Lappland som är så fint. Och du vet, jag bara tänkte så här, men hur kan hon ens ha tänkt hur kan hon ha givit den tanken mer än 30 millisekunder liksom? Men då tänker jag att det måste vara mycket, mycket behagligare att tänka på det än att tänka på meningen med livet. Och då tänker jag, gud, var det därför idrottare, det var därför jag höll på med dans också. Då behöver jag inte tänka på något annat. Då var det bara så här, jag måste kunna göra det här. Men humor är lite samma sak. Det är en jäkla tur att jag kom in i humor. För man kan ju bli besatt av den också. Att bli besatt är ju ändå ett lycko... Alltså om det är något positivt. Så. Men annars så...
Jobbar du med att komma ut från de här tankebanorna? Att allting är ett projekt eller att det alltid strävar framåt? Går du terapi för det?
Oj, jag har gått så mycket terapi. Så nu får det nog vara färdigt. Men...
Hur mycket har du lagt på?
Nej, jag ser till att det var landstingsfinansierat. Nej, det var mycket privat. Nej, men alltså så här, och jag är lite dubbel till terapi också, för att det är klart att det är ju, kan ju vara väldigt handfast och väldigt bra, särskilt sån här KBT och så. Framförallt det har jag fått hjälp av, tycker jag. Men jag menar, inte ens en terapeut kan ju svara på meningen med livet, så att någonstans är vi ändå... Vi är utlämnade till oss själva.
Man när sin narcissism också väldigt mycket.
Precis, och det är ju också... negativt i så fall också. Och det är nog också en liten grund till olycka. Jag har ju tänkt, jag skulle ju väldigt gärna kunna tänka mig att jobba i skolor och sånt där. Men då kan man ju inte skriva upp, eftersom man har sånt underligt jobb som man har, så kan, det är svårt att ha något parallelljobb. Men egentligen skulle jag skulle ha ett jobb dit jag alltid kunde gå om jag har en dag ledigt, vilket man ju ibland har i den här världen. Så bara, okej, men då vet jag, ska jag gå och ta hand om den klassen eller någonting. Det hade nog varit väldigt psykiskt bra. Inte bara för mig, utan för många.
Du skaffade barn sent.
Ja, det kan man säga.
Hur gammal var du?
Jag skulle fylla 43.
Var det också det här med att skaffa barn? Var det nog planerat att det här ska man beta av?
Nej, det var det verkligen. Nej, jag trodde nog inte att jag ville ha barn. Har du barn?
Nej, jag har ingen barn. Nej.
Vill du ha?
Det känns som det tåget har gått. Alltså, jag har två små guddöttrar och 2 timmar i taget. Det är räcker för att de lyssnar, men de förstår inte.
Nej. Plus att det betyder att du tycker om dem.
Jag tycker om dem, men det finns ju en skönhet i att kunna gå när de börjar kasta glass på väggen.
Absolut, ja, precis. Men nej, det var det inte. Nej, jag trodde faktiskt inte att det skulle... Utan det kom jag på... Det var en av de lite mindre planerade sakerna. Men som jag är ju väldigt tacksam för.
Känner du att du har förändrat? Alla säger att livet förändras speciellt mycket. Har du det egentligen?
Ja, men jag tycker de första åren, sen tycker jag nog att det börjar återgå lite sen till...
Men tillbaka till ångesten sen igen.
Faktiskt, precis så, precis så. För det var väldigt lite ångest när min dotter var liten, absolut. Då var det bara att, det är bara hon. Men sen så, vilket bevisar att det finns ju ingen lösning. Liksom, och det skulle vara hemskt om man la det på ett barn, att du ska lösa hela min liksom, livsångest. Det...
Se till att snoda på, för det är illa nu.
Ja, precis. Nej, jag tycker nog att man... för mig var det väldigt bra, eftersom jag då är så meningssökande, så är det, och är fortfarande, och kommer väl vara resten av livet. Där är ju jag är ju väldigt lugn när jag är med mitt barn, för att det är en väldigt tydlig uppgift och otroligt känns väldigt meningsfylld för mig.
Ja. Du...
Tycker inte du det är provocerande då när människor säger till dig att om någon säger det att när de fick barn så blev det att då var det som att då klarnade allt, eller?
Nej, men jag utgår från att de ljuger. Vi är alla människor.
Det var väldigt bra.
Och det är inget konstigt med det. Det är liksom det gör man. Vad ska man säga på något sätt? Jag tror på allvar att man får en annan inriktning i livet och det öppnas en ny dörr som man inte visste att man hade. Att se en del, oj, har jag gjort det där? Mm. Det är mitt ansvar. Mm. Det kommer att förändra. Det är jag helt säker på. Om det är till det bättre de facto. Det vet jag inte. Men det är lite förbjudet att säga att det inte var till det bättre. Man kan inte säga att man ångrar sig. Och någonstans kan det vara så här konstigt att varför har du inga barn? Men så här, varför ni tillsammans för? Ni har ingenting att säga till varandra.
Men du verkar ju väldigt på så vis väldigt befriad från konventioner.
Jag lever nog min tes efter att jag försöker grabba lyckan där den uppstår och inte förvänta. Jag tror förväntningar är av ondo.
Absolut.
Jag gillar inte att ha förväntningar.
Jag har alltid haft väldigt höga förväntningar. Så är det absolut.
Man kan ingenting annat än bli besviken.
Nej, jag håller helt med.
Ja. Vi är väldigt lika.
Det var väldigt för att det var intressant.
Är du på Tinder?
Nej.
Har du varit där?
Nej.
Men du
jag har alldeles för mycket kontroll. Alltså, gud. Jag,
hur dejtar du då?
Nära, men... Ja. jag hoppar det. Det är lite privat.
Det är lite privat.
Och du då? Är du på Tinder?
Jag har varit på Tinder. Jag tyckte det var ganska roligt.
Ja,
men jag ska tala om för en sak, Peter. Nu vill inte du prata om det, men du kommer att prata om det, det vet jag. Nej då.
Vi är för lika varandra. Det är det. Du har lika mycket högmod som jag.
Grejen är så här att vissa har så stora förväntningar återigen. Och nu ska man träffa sitt livs kärlek. Men i själva verket så är det bara det är ett komplement. Hur träffas man innan? Jo, man träffar någon på krogen eller man träffar någon på biblioteket eller parken, så börjar man småprata. Det är samma sak här. Och sen så har man så träffas antingen en kul kväll, känner att det här är ingenting för mig, men vi hade roligt att träffa en ny människa. Eller så händer det någonting, kanske ett tar steg. Och då är det väldigt bra. Men även en dålig Tinder-date är roligt.
Okej.
Alternativet?
En tisdag i november.
Absolut.
Ja.
Sitta och kolla på tredje omgången för fjärde gången i rad Homeland. Eller ska jag gå ut och träffa någon
och få in en
ny människa i mitt liv för 2 timmar? Why not?
Men då är du också... Du måste ha... Vilket du tycks ha också, en trygghet i dig själv på ett verkligen djup... Jag har inte haft någon så jättestor trygghet i just den... Alltså med allt från liksom hur man ser ut och vad man säger och hur man... Du är ganska relaxed då.
Men varför? Har du komplex över hur du ser ut med det?
Nej, men jag tycker det är väldigt... jag tycker det är väldigt obehagligt att veta att jag sitter och blir bedömd av den som sitter... Att jag blir liksom... Att det ska göras någon slags poängsättning av mig. Alltså mitt starka kort är ju min humor. Där vet jag att där kan jag liksom... Men på andra...
Men det blir man väl hela tiden i livet? Alltså även om du går
men på en dejt blir man väl ändå extremt...
Jo, men knock yourself out. Alltså det vill bara prata på. Att man blir bedömd när man möter en annan människa. Det blir man ju hela tiden.
Absolut, det är sant. Det kan man ta med sig.
Det är inget konstigt med det.
Nej, fast aldrig så uppenbart som när en person sitter så här framför dig och...
Fast man har ju chattat innan. Ah, okay. Du vet hur det funkar
va? Nej, inte riktigt.
Nej, men man chattar innan, så man känner man lite grann.
Ja, jag fattar.
Så man har ju gjort liksom lite halva jobbet innan.
Ja, just det.
Så när man träffas så har man ju liksom skapat någon slags grundkontakt.
Ja, okej. Det är ingen blind date liksom.
Nej, det är det ju inte. Och sen så är det för att du är känd eller?
Ja, det är ju inte av godo. Det kan jag ju verkligen säga. För att i den mån jag ändå har... Så här, men jag har en erfarenhet av att alltså det är bara negativt att vara en offentlig person i sådana sammanhang. Det finns ju inte en bra grej med det.
Nej.
Jag kommer ju aldrig kunna, jag måste ju först ta mig över en barriär av liksom förutfattade meningar eller bilder av mig och så.
Om du skulle dejta någon?
Ja, och så kan man också bli så här, alltså, ja, men man träffar, för det är inte så att jag kanske inte träffa människor alls, men så gör man det ibland och så här, eller ja, och så får man höra om samtalet plötsligt går in jättemycket på humor, att de egentligen bara att det verkligen är komikern de vill träffa. Men du, jag måste bara prata om det, när du var med i det programmet så här, ja men det är ju jag kan gärna stå och prata om det och prata om och om humor tycker jag är jättekul, men om det är en dejt då.
Fast det får man väl räkna med?
Jag vet,
det handlar väl om att bryta igenom den gränsen. Jag vet att okej, du har en fördom om mig, du har hört dig, du har sett dig. Man får liksom,
ta sig igenom det.
Och så jag vet att du vet, och sen så kan vi bara liksom se. Och sen får man väl se om det är bara det de är ute efter.
Precis.
Och då får man väl säga tack och på kaffet.
Absolut, men om man kan ta sig...
Det värsta är när de låtsas att de inte vet.
Absolut. Och gud, jag har ju... människor kommer fram och säger så här, du ska bara veta, eller kommer fram, men som man sitter och pratar med, att för mig spelar det ingen som helst roll att du är... De kallar du för kändis då, vad det nu är. Och bara man säger det, då har man ju lite avslöjat sig kanske. För då förstår man att det är det som... och sen om man får vara så fräck, vilket gammalt dags uttryck, så är... upptar inte så jättestor del av mitt liv. Jag är ju, om jag ska vara helt ärlig. Med
dejting?
Ja.
Nej, om du inte dejtar så kan du inte få det.
Ja, men en del är så här, att det är det viktigaste. Eller att man ska, jag är ju en solitär i mångt och mycket.
Men det där pirret i magen och bli förälskad, det måste du väl ändå, du är livsbejakad.
Ja, men det, alltså, ja.
Har du släppt det?
Nej, men det kan väl uppstå, det är inte så att jag inte, men liksom att det är primordial, som man säger på franska, att det är liksom att det är det enda, det finns mycket andra glädjeämnen. Jag kan inte hjälpa det. Det kanske är tråkigt, men ja.
Innan vi slutar ska jag börja ställa några allmänna frågor. Det är väldigt många komiker som har lite ett kunskapskomplex.
Ja, jag har enormt.
Ja, nästan alla. Huvudstaden i Schweiz.
Bern.
Ja, roten av 25.
Oj, ja men det är väl 5.
Ja, när infördes kvinnlig rösträtt i Sverige?
1921.
Ja, aktivt. Vilket lag spelar Zlatan i?
Nu? Åh gud, ja där har jag, det sätter jag en ära i att inte kunna, men jag tror att det är Liverpool eller England.
Nej, det är Juventus. Milan.
Ja.
Vad heter hästen gnägga på engelska?
Hästen gnäggar?
Mm.
The horse... Har någonting på... Hounds eller någon annan...
Hounds.
Ja, jag vet. The horse... Nej, jag vet inte.
The horse nose.
Nose?
Ja,
hört,
du fick 1, 2, 3 rätt.
Av
5.
Ja,
det är jättebra.
Är uppe i toppen.
Du är faktiskt nästan bäst.
Wow.
Du delar första platsen, men jag tror Per Andersson, men vi låter det vara osäkert.
Per Andersson var otippat.
Mm.
Nu vill vi krama, men det får vi inte, för det är corona.
Men
du är annars inte så jätte... Du säger att... Tycker du att jag... Nu måste jag ställa en fråga till dig. Så jag ska fråga. För nu har vi märkt att vi är lite lika, vilket är, för jag tror inte vi uppfattas som så lika.
Jag har tyckt att vi är lika, för vi skrattar, och jag har lätt att skratta ihop då.
Ja, det håller jag med om, Men för du har mycket integritet, men jag kanske också har det. Eller har jag inte det?
Det tycker jag absolut har.
Men det finns
bilden av Petra, och sen finns det Petra som är mycket mer chill. Och man lurar sig ibland på det.
Okay.
Ibland gillar du att förstärka en bild av att komma Petra
absolut,
in i
rummet. Ja, precis.
Även nästan i halv semi-privata sammanhang.
Absolut. Ja, visst.
Och jag vet inte varför du gör det egentligen.
Nej, men det är nog som det är ett vinnande koncept skulle jag tro från eller det som jag tror är ett vinnande koncept, men med åldern blir man ju lite trött på det, men jag har väl använt det som ett sätt att att bli omtyckt.
Ja. Petra Mede.
Anders S.
Du har ätit en mazarin och jag är glad för det. Mm. Det är inte alla som äter av mina saker. Men tack så jättemycket för att du kom.
Det var väldigt kul, förberett, påläst med människor som är humorister.
Kul. Ha det gött.
Ja, bra Anders, vad bra. Det här känns, jag tycker den här podden tycker jag faktiskt man ska lyssna på.
Ja, tycker jag också.
Ja.